Hej och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Musikbranschpodden. Har du någon gång funderat på varför det inte finns ett skivbolag i form av en app där du enkelt kan ladda upp din musik på egen hand som också distribueras ut till alla digitala kanaler såsom Spotify och iTunes? Du kan nämligen nu sluta fundera och ladda hem Amuse. Välkomna Andreas Alenius och Diego Farias.
Tack!
Grundare av Amuse.
Ja, tillsammans med ett par stycken till.
Precis.
5 stycken in total.
Ja, grymt. Kul att ha er här.
Ja, tack.
Ett digitalt skivbolag, kan man kalla det för det?
Ja, definitivt. Vi är, till skillnad från några andra skivbolag, så är vi bara digitala.
Grymt. Och det, är det så ni profilerar ut också, digitalt skivbolag, när ni pratar med andra?
Jag tror att det är ett bra sätt att liksom skapa differentiering när man pratar. Jag tror att det är ganska naturligt också för många artister som är unga. Jag tror att de antar att skivbolag är helt digitala. Mm. Sen i verkligheten kanske i vissa fall den överensstämmer inte helt och hållet med den uppfattningen. Men det är nog bra ur ett kommunikativt perspektiv att prata om att Amuse är ett helt digitalt skivbolag.
Cool, det är en ashäftig idé. Mm. Vi ska gräva ner oss lite mer i den, tänkte jag också. Men ni är ju inga liksom rookies i musikbranschen. Ni har ju varit med ett tag, båda två, och sen övriga medgrundare också. Kan inte ni bara berätta så här kort, vad kommer ni ifrån och vilka är ni som har grundat Amuse?
Absolut. Vi är ju 5 stycken nu i medgrundarteamet med lite varierande bakgrunder. Allt ifrån musik som jag och Andreas har jobbat med tidigare till, och Christian som har varit på Spotify, till Guy som är en gammal bankir och smart räknesnubbe. Och så Jimmy som är utvecklare. Så det är väl lite blandat kompott. Men bara lite snabbt vad jag har hållit på med. Började i teknikindustrin 2004. Började på Tradera.com och fick vara med om en spännande resa där vi blev eBay ett par år senare. Och efter det gick jag till ett annat svenskt teknikstartup som hette Stardoll.com. Som har varit en jättesuccé internationellt. Och sen Warner Music efter det. Och sen var jag på ett bolag som heter Millicom, som är ett Kinnevik-bolag, och jobbade i Subsahara Afrika i 18 månader ungefär med det. Så jag har en blandad teknik- och musikbakgrund och har jobbat med musik sedan 2011 ungefär.
All right.
Ja, Diego och jag kom in i musikbranschen ungefär samtidigt, 2011, när skivbolagen hade insett att Spotify kommer vara någonting riktigt stort framöver, och redan var det då, men de förstod att det kommer bli ännu större, och de gjorde, tycker vi då, smart insikt i att man kanske behöver titta utanför branschen för att hitta folk som ska leda digitala avdelningarna. Så vi kom in med båda ungefär samma uppdrag. Jag kom in till Universal Music och skulle leda den digitala avdelningen där, och innan dess hade jag jobbat på Svenska Spel och jobbat med partnerskap och digital marknadsföring för att dra in fler kunder till svenskaspel.se. Så vi kommer båda från teknik och internet, kanske mer internet än själva musik, även om vi, eller själva musikbranschen, även om vi båda liksom tycker väldigt mycket om musik.
Mm. Har ni alltid liksom längtat efter den här teknikbiten nu som ni har gått över till lite mer?
När vi var på skivsidan, menar du?
Ja, precis.
Ja, jag tror att när man kom in med den bakgrunden som både jag och Andreas hade, så jag kom in på Warner Music och hade väldigt mycket idéer om liksom hur man skulle utmana världen. Jag hade väl fyllt lungorna med den luften när jag var på Tradera och när jag var på Stardoll, där allting var möjligt. Och så kom man in i skivindustrin där man var lite mindre förändringsbenägna och sådär, och lite mer traditionella i sitt angreppssätt. Och det var klart att det hände många gånger, och nu talar jag bara för mig själv, att jag satt där och önskade att man kanske kunde göra mer grejer för att utmana digitalt och få göra mer grejer. Sen om man satt och drömde om det här tjänsten som vi har startat nu varje dag, det gjorde jag kanske inte riktigt. Men den sista tiden som jag var på Millicom så hade jag väldigt många idéer om att starta ett bolag och försöka rätta till några grejer i industrin som jag kände var fel då. Och så tillsammans med folk som Andreas och de andra medgrundarna så har vi lyckats skapa en jättekul produkt. Men det är ju resultatet av att vi har slagit oss samman liksom och funderat på de här grejerna och vridit och vänt på det och sådär.
Men det är roligt är liksom att när man gör det själv så kan man, vi har ju försökt forma någonting som, vad vi tror att om man skulle uppfinna ett skivbolag idag, hur skulle det se ut då? Och det är liksom Det kanske blir jätteroligt eller kanske blir jättebra, det får vi se. Men vi har i alla fall byggt det så som vi tror att det här är det bästa för dagens artister. Mm. Och det är kul, och vi är precis i början av den här resan. Vi har lanserat sedan en vecka tillbaka. Det går jättebra och det är jättekul, men vi har jättemycket planer på vad vi ska bygga framåt. Och det, den takten som vi tänker oss att vi ska ha när det gäller utveckling och så, det är svårt att ha den takten i ett stort bolag.
Mm.
Så våra planer där man kan hoppa över allting, arv, liksom allt när det gäller arv, som teknikarv eller hur kontrakt ser ut eller liksom hur inställningar ser ut, mindsets på stora bolag, så hoppar vi över det och tänker bara så här är det bästa. Bästa sättet man kan göra det på. Mm. Och så bygger vi bara det. Och det är roligt. Liksom.
Mm. Från idag och framåt och inte blicka bakåt. Liksom.
Exakt. Precis. Vi har nästan gjort en poäng av att säga att liksom, Amuse är uppfunnet idag.
Mm.
För att det kommer inte med de här sakerna som Andreas beskrev med liksom historisk, historisk teknik kanske. Många av skivbolagen sitter på ganska gamla system för att hantera avräkningar av royalties eller vad det kan tänkas vara. Och vi sitter inte med en avtalsstruktur som vi har ärvt, och vi sitter inte med hierarkier och strukturer som är inbyggda i bolaget. Nu är det 5 stycken medgrundare som är med på liksom samma terms och kan, och det gör att vi kan röra oss väldigt, väldigt snabbt, eftersom att vi är 5 med en väldigt tydlig vision som vi är överens om tillsammans, så kan man springa liksom individuellt och ändå bidra mot det stora målet. Vi tror att den flexibiliteten och den lättrörligheten är en väldigt stor fördel, och jag tror precis som Andreas att det är svårt att replikera det i en större organisation på grund av de naturliga begränsningarna som finns i en stor organisation. Det är väl inte speciellt kontroversiellt kanske att säga något sånt.
Hur föddes idén till det här? Du var lite inne på det, Diego.
Ja, så jag var i Sub-Sahara Afrika ett tag och jobbade, och där finns inte skivindustrin så som vi känner till den. Det finns en massa fantastiska kreatörer, en massa fantastiska artister och sådär. Och det skapas otroligt mycket musik, och Afrika är ju till stor del roten till den musiken som vi lyssnar på i Västeuropa och USA och sådär nu för tiden. Men det saknas väldigt mycket av den infrastrukturen som vi är vana vid från Sverige. Så jag tror att efter ett tag där och efter att ha träffat väldigt mycket artister så började det komma igen ganska många mönster som var liksom att det finns utmaningar för artister både i Sverige och i liksom Europa och i Afrika med att få ut sin musik på ett bra sätt och nå användarna och konsumenterna där de befinner sig, och de modellerna som finns med distribution kanske inte passar alla och inte funkar för alla och sådär. Det var konstigt att notera att inga av de här bolagen finns i mobiltelefonen eller liksom har anpassat sina verksamheter till 2016 som det var då. Så det fanns en massa insikter som jag hade fokuserat på. Så redan under den tiden när den här idén påformades träffade jag Andreas väldigt ofta. Vi brukar sitta på kaffeverket i Sankt Eriksplan och liksom pratade mycket om de här utmaningarna. Och till en början så satte vi igång det här bolaget med syftet att fixa den här distributionsproblematiken.
Mm.
Och det som vi hade identifierat var väl att många av de här existerande distributionstjänsterna sitter på en ganska gammal affärsmodell som är anpassad efter en värld som såg lite annorlunda ut från hur den såg ut då. Man tar $10 eller man tar någon form av rev split för att lägga upp en låt. Allt det här görs via ett webbinterface och liksom det händer inte så mycket efter att man har lagt upp den. Det verkade som att den här branschen var ganska, att den inte var speciellt konkurrensutsatt och att det fanns en möjlighet att kanske göra den biten lite annorlunda. Så vi började med det och började bygga en distributionstjänst som var väldigt annorlunda från det som fanns. Den är gratis, den är mobil, mycket fokus läggs på vad som har hänt efter att låten har lagts upp. Så notifieringar om hur det går för dig och liksom fokus på att liksom skapa någon form av stickiness mellan artisten och produkten. Och sen så tror jag att det viktigaste som hände var att vi insåg väldigt tidigt hur otroligt strömlinjeformad processen var som vi hade skapat. Och den skapade både ett ansvar på våran sida och enorma möjligheter att göra mer med distributionen än vad de existerande distributörerna gör. Och jag tror att framförallt så var det väl Andreas som var drivande i att skapa den idén som är nu. Och den idén som är nu är ju att Amuse är ett skivbolag som använder sig av distributionsbenet för att identifiera talang. Mm. Så precis så, skivindustrin har alltid jobbat så här. Man har jobbat med A&Rs som är ett filter för att hitta artister som man ska jobba med och låtar som man ska jobba med. Så vi kände att mycket av det gick, eller delar av det gick att utmana med en smart digital modell. Mm. Så jag tror att det beskriver väl hur den här utvecklingsresan har gått för Amuse som koncept. Och nu så är vi framme vid den punkten där vi är live, precis som Andreas beskrev tidigare, med hela vårt erbjudande som är skivbolag som använder den här appen för att hitta talang. Mm.
Och du, Andreas, hade du liksom idén kring det här, alltså som du sa, det var du som satte igång själva konceptet som det är idag. Hur kompletterade du Diegos grundidé så att säga?
Ja, men som sagt då, från början var det ju ett annat fokus på det här. Jag tyckte det var väldigt spännande. Men när man satt och räknade på det och kollade liksom, var finns möjligheterna och hur lång tid tar det att nå de möjligheterna och sådär. Så kom vi fram till att det är bättre att vi gör det helt gratis. För vi pratar om hur man skulle kunna ta betalt i någon slags premiumtjänst och lite olika saker. När man räknar på det så är det bättre att vi gör det här super attraktivt för alla artister i hela världen att använda oss. Så ta bort alla barriärer för att börja. Så ingen kostnad, ingen uppsägningstid, ingen bindningstid, inga kontrakt som säger att man måste använda oss. Ingenting som gör att det liksom känns dåligt i magen att använda oss. Och att det ska vara superroligt att använda oss. Och sen så då tar vi istället betalt när vi hittar grejer som vi satsar på och gör dem till stjärnor, liksom, de artister som vi hittar.
Du brukar säga, Andreas, att på den här första delen, distributionsbiten, så adderar vi inte speciellt mycket värde. Och den delen där vi faktiskt adderar värde, alltså labelbiten, där vi måste göra jobb och där vi måste investera pengar, där känns det mer rättvist, liksom, om man ska använda rättvis som någon form av term här, att ta betalt för det som vi gör och ta en cut på det som tjänas in. För att den här distributionsdelen, den är ju liksom, det är jättebilligt att göra det nu för tiden. När TuneCore och de här stora tjänsterna satte igång och satte prismodellen som sen har varit rådande i den här industrin, då fanns det inte cloud hosting. Och liksom ladda upp en låt, det krävde någon form av fysisk server kanske, eller någonting sånt. Och det är lätt att se att kostnaden för det skulle kunna rättfärdigas med $10, eller att ett album skulle kosta $40. Men nu är det 2017 och det kostar inte längre de summorna.
Och en ambition vi har är att vara jättefokuserade på att vara artist-friendly och vara på artistens sida i det här. Och prismodellen där man tar $10 per år, $10 är liksom en kaffelatte, det spelar ingen roll. Men för många artister så kan det ändå vara mycket pengar. Du kanske pluggar för du är inte en breakout artist som tjänar jättemycket pengar. Du har inte så mycket pengar. Och till exempel ett album då för $40 eller vad nu, 40 euro, vad det kan kosta. Det är inte heller så mycket. Men tanken är att musik ska finnas tillgänglig år efter år. Om du ska betala det varje år så blir det ganska mycket pengar för en artist.
Och du lägger till 5 låtar och ditt andra album och ditt tredje album. Plötsligt sitter du och betalar kanske 2000 kronor per år och plötsligt har den där kostnaden blivit mer större än bara en kaffelatte.
Och framförallt är det så här att andra året av många av de här, alltså bulken av artister, tjänar ju inte tillbaka $40 år två. Och då står man inför frågan, ska jag plocka ner mitt album? Men då kan ingen lyssna på det längre. Eller ska jag betala 400-500 kronor? Och det känns bara, det kostar ingenting för oss att ha någons musik uppe hela tiden. Nej. Det kostar oss väldigt, väldigt lite att skicka en artist album eller låtar till de här tjänsterna. Så att det är också viktigt för oss att vi har ett attraktivt erbjudande för alla artister. Sen kommer vi inte vilja jobba med alla artister, för det är inte så musikmodellen funkar eller musikbranschen funkar, utan vi kommer välja ut några artister som vi tror på och de kan acceptera att jobba med oss, eller så ligger de kvar och kör allting själva, eller så kan de signa med ett annat bolag. Och vi tror att det är en konkurrensfördel att inte låsa in någon i någonting i något led, utan ha det super rättvist eller fair i alla led.
Transparent.
Absolut. Exakt.
För det är vad jag förstått det som, eller som jag har sett också, just att du får statistik direkt in i appen och du får...
Exakt.
ekonomin och streaming-siffrorna så att säga. Men jag tänker så här, hur fungerar det rent praktiskt om du är en artist nu då och signar upp? Vad händer?
Jag tror att det första som händer är ju det som jag pratat om, att allt det här sker ju på artistens egna villkor. De lägger upp sin låt, cover art, den metadatan som behövs för att skicka rätt typ av information till de olika musiktjänsterna. Sen skickas låten till oss. Vi ser till att den här låten inte har givits ut tidigare. Eller att det inte är en Rihanna-låt liksom. Att cover arten inte är en gammal Led Zeppelin cover art eller vad det nu kan tänkas vara. Kolla att metadatan stämmer och sådär. Så att den kommer tas emot av de olika tjänsterna. Sen levererar vi den. Och sen kommer låten upp. Vi informerar artisten om länkar och så. Där de kan hitta låten och sprida det till sina fans. Och sen så börjar ett ganska naturligt flöde i musikindustrin nu för tiden. Och det är liksom att många artister gör den här processen själva. De gör det via någon do-it-yourself-tjänst. Och efter det så kanske de hör av sig till en kompis som jobbar på en radiostation eller någon som driver en liten YouTube-kanal eller någon kompis som skriver för någon cool blogg eller vad det kan tänkas vara. Och så plötsligt så börjar de få lite organisk traction. Och andra kanske inte får det. Andra kanske bara släpper den för att de är, liksom, älskar att göra musik, eller någon annan gör det för att visa sin skola som de ska ansöka till, om att liksom, jag kan spela bastuba eller vad det kan tänkas vara. Mm. Men för vissa börjar nu en resa där de börjar liksom sprida den här musiken och försöka få lite fart på den här låten. Och då börjar våra system att leta efter låtar som visar någon form av förändringsbeteende. Att en låt plötsligt eventuellt börjar öka i streams. Det kan vara en viktig indikation på att det finns intresse för den här låten. En annan kan vara att folk i väldigt stor utsträckning letar efter den här själva. Så vi letar inte bara efter liksom topp 40-låtar, utan vi letar efter musik som dels som vi älskar och som vi vill arbeta med. Men också musik som visar någon form av mönster som skiljer sig från den stora basen. Liksom.
Och en sak där, bara förlåt, en sak att tillägga där. Vi tittar inte nödvändigtvis på hur mycket streams den har, utan snarare varför den har streams. Det är det vi letar efter. För att en låt går bra och börjar få mycket streams, antingen på Spotify eller på SoundCloud. Så det är ganska publik information som alla kan se. Men eftersom vi har de här direktdeals med de olika tjänsterna, så får vi tillgång till mycket mer detaljerad data. Och då kan vi analysera och se varför det går bra. Mm. Och en låt som går bra bara för att den läggs till en jättestor spellista behöver ju inte betyda att vi vill jobba med den artisten eller tror att det går bra, utan det är snarare att förstå varför den här förändringen sker.
Mm. Jag tror att det är en viktig distinktion, och bara för att hamra in den punkten ännu mer. Det finns väldigt mycket data som väldigt många bolag tittar på, och den datan som de samlar in är ju i allra flesta fall publik data. Och det enda sättet att få den mer detaljerade datan är att ha en relation med artisten i fråga. Och den relationen skapar vi genom att vara deras distributör. Mm. Så då får vi väldigt, väldigt granulär information som gör att vi kan ställa oss ett par frågor och vi kan börja bryta ner den här informationen. Och det gör att vi kan hitta och signa saker som kanske inte skulle ha signats av Warner Music eller någon av de andra skivbolagen. Nu nämnde jag Warner eftersom att jag jobbade där förut. Mm. Men jag vill inte single out Warner på något sätt. Men jag tror att det skapar en väldigt spännande story för oss, där vi kanske hittar ett liksom Cheng Punk-band som har en jättesolid fanbase som lyssnar på dem varje dag, hundratals gånger om dagen. Liksom. Och det skulle räcka för oss för att göra den investeringen som behövs för att kanske öka den fanbasen lite grann. Så vi letar inte bara efter Sara Larsson, liksom, utan vi tror att det finns en väldigt spännande, rolig, demokratisk aspekt här. Där en låt kan bli signad utan att artisten kom in innanför dörren hos oss och synades upp och ner för att se om den är snygg och cool och sådana där saker. Utan datan är inte lika känslig med sådana saker. Datan är inte diskriminerande på det sättet. Utan,
men samtidigt handlar det om att vi ska hitta artister som vi tycker om och tror på.
Självklart.
Också, som vi känner, att vi känner någonting för, som vi kan som vi brinner för och kommer kämpa för att det är ju det handlar om till slut. Så att systemen vi har utvärderar inte nödvändigtvis allting, utan det är snarare att det lyfter upp lite ytan, för att eftersom vi är gratis så kommer vi få väldigt många releaser, och det har vi redan sett. Och då kommer man inte kunna sitta och lyssna igenom allt. Det är inte så det funkar, utan vi behöver system som flaggar grejer. Titta närmare på det här, och så tittar man närmare på det, och så kanske man pratar med artisten och man kollar närmare och känner att det här är ju superspännande. Vilken skön person eller vilken skön story det finns bakom varför det går bra och varför många är intresserade av det här. Så systemen hjälper oss att lyfta bra grejer till ytan så vi inte missar dem.
Mm. Ja, för det var det jag funderade på lite grann också. För det har uttryckts lite grann ut i media så där, man letar efter via algoritmer och att folk har fått bilden att det kanske bara är, man tittar på siffror och säger att yes, den har streamat jättemycket, vi signar den. Men då är det ju som ni säger att det är den mänskliga aspekten också som ni säger.
Det här kommer ju aldrig ersätta en person liksom.
Nej, exakt.
Utan den mänskliga aspekten i musik kommer ju aldrig försvinna. Nej. Och jag tror att det är väldigt viktigt att poängtera att Amuse drivs av 5 stycken nu med 2 stycken praktikanter, 7 stycken musikälskare som älskar det vi håller på med och som är väldigt passionerade kring musik. Med det sagt så jag tror att den punkten som Andreas nämnde är det som är mest centrala i det här, att våra system hjälper oss att lyfta upp saker och ting som kan tänkas vara intressanta i en väldigt stor mängd musik som släpps varje dag. Om man bara tittar på Spotify så släpps kanske 30-40 000 låtar om dagen. Om man inkluderar SoundCloud i det så springer den siffran iväg. Om man inkluderar Bandcamp och man inkluderar en massa andra sådana artistsajter så är siffran jättehög med låtar som släpps varje dag. Vi vill kunna hitta en massa olika saker som vi skulle kunna tänkas jobba med. Men i slutändan så kommer de besluten fattas utav människor som älskar musik, som brinner för ett musikprojekt. Och den saken kommer aldrig förändras. Även om Amuse blir jätteframgångsrika och våra algoritmer blir jätteframgångsrika så kommer det inte handla om att det är en robot som sitter och hittar någonting, signar någonting och försöker utveckla den här artisten.
För att göra en liknelse för vad våra system gör. En liknelse för vad våra system gör är ju att förr så kunde man som A&R liksom gå på en spelning och så tittar man på artisten, men man ställer sig också med ryggen till artisten och tittar på hur publiken reagerar på låtarna. Det är det våra system gör i skala. Titta på hur lyssnare reagerar på låtar. Vi går inte igenom låtarna och analysera tonarter och liksom ackord och så säger man, men de här ackorden är inte populära för att vi behöver ha det här, och så letar vi upp liknande låtar och så ska vi hitta Avicii 2 eller Zara Larsson 3 liksom. Det är inte det vi vill göra, utan den tittar bara på lyssnarna, och då kan det vara att vi hittar över hela världen så hittar vi 10 000 som älskar punk som ett skivbolag som är baserat i Sverige som tittar på den svenska marknaden ser att det finns bara 300 punklyssnare i Sverige, säger vi av någon anledning. Men om vi tittar på en större marknad så kan man plussa ihop de här olika målgrupperna. Så det handlar om att titta på hur folk reagerar på musiken, inte på att analysera låtarna i sig, om du förstår skillnaden.
Absolut. Men har det varit en balansgång när ni har byggt det här? En balansgång mellan hur mycket liksom algoritmerna ska ta fram och liksom visa och jämfört med den mänskliga faktorn som ni sen tar över? Alltså vart man drar gränsen någonstans?
Nej, jag tror alltså det vi pratar om här för att vara väldigt tydliga är att vi analyserar ju den konsumtionsdatan som vi samlar in direkt från de här musiktjänsterna. Så det finns ju en begränsning bara där. Det finns ju inte obegränsat med data som vi kan samla in och obegränsat med datapunkter, utan vi får det som vi får direkt från musiktjänsterna. Så jag tror för oss den frågan kanske inte blir så relevant för oss, för att jag tror att den här balansen kommer alltid finnas mellan den humana interaktionen med den här versus det som vi kan få ut ur de här datasystemen. Så jag tror inte, det har inte varit något arbete där vi har känt liksom att oj, nu är den här algoritmen alldeles för smart. Den kommer att konkurrera ut oss. För att jag tror att de här sakerna, precis som Andreas beskrev här alldeles precis, så de här sakerna funkar väldigt bra tillsammans. Det finns ett initialt filtreringsarbete som datan kan hjälpa oss med för att försöka förstå vad det är som händer och varför det händer och varför fans reagerar som de reagerar. Men allt arbete efter det är ju helt mänskligt och kommer förbli så. Och jag tror inte någon av oss förutspår någon framtid där några av de delarna kommer göra oss arbetslösa för att vi nu har någon robot som gör de bitarna. Nej. Det tror jag inte.
Men jag tänker på, hur ser processen ut sen då? Om ni plockar upp en artist och känner att shit, det här är bra alltså. Det här diggar vi också. Vi älskar den här musiken och den här artisten och bara liksom feelingen stämmer. Hur ser processen ut därifrån?
Där försöker vi vara väldigt snabba, såklart, av många anledningar. Men så vårt kontrakt som vi erbjuder är ganska kort, eller väldigt kort i jämförelse med andra bolag. Vi snackar ungefär 2 sidor kontrakt. Vi gör licensdealer där artisten får tillbaka rättigheterna efter den period vi har kommit överens om. Och det handlar om att sätta upp en plan, antingen tillsammans med artisten, eller om artisten inte är intresserad av marknadsföring utan att göra musik, så kanske vi tar ett större ansvar, men helst vill man göra det tillsammans. Och då handlar det jättemycket om att paketera det på ett bra sätt och bygga en story. Dels mot radio, men det är kanske inte där vi börjar. Det är mer Spotify och spellistor. Men det handlar också om att sätta upp smarta kampanjer. Och vi, som vi har sagt tidigare, så tänker vi hela tiden globalt först. Och det innebär inte att vi jobbar i alla länder samtidigt så fort vi hittar någonting. Utan det handlar snarare om att titta, okej, den här låten går bra. Var går den bra? Ska vi börja där eller är det bättre att börja i Sverige? Just nu är vi liksom tillgängliga med vår tjänst globalt, men vi tittar framförallt för att bygga ett case i Sverige. Men det handlar ju jättemycket om att en av de artisterna som vi har signat, som heter Plasi, han har börjat gå väldigt bra i Danmark nu. Så de kampanjer som vi kommer göra nu handlar jättemycket om att göra grejer i Danmark först. Och till skillnad från en major, då hade den svenska A&R:n eller den svenska produktchefen behövt pitcha in till den danska organisationen att de ska jobba med den här artisten. Vi kan göra väldigt mycket härifrån. Och antingen när man anlitar konsulter som jobbar radio i Danmark, eller om man anlitar PR-personer som sätter dem i olika situationer i Danmark. Det kan man göra härifrån. Men framförallt så är det jättemycket fokus digitalt. Så vi bygger ju nästan allting, börjar med digitalt. Och det kan vara att vi placerar låtarna och stora YouTube-kanaler. Vi pitchar jättemycket och har en bra relation med Spotify. För vi kan bygga våra pitcher. När vi pitchar låtarna så kan vi också förklara med hjälp av data vad vi tror är bra. Vilket jag tror ger en bättre känsla än att man skickar: om 2 veckor släpper vi den här låten, tycker ni den är bra eller tycker ni den är dålig? Så det är väl vad vi gör. Och sen så jättemycket smarta kampanjer. Och det utgår ju från artisten hela tiden. Så det är inte så att vi, här är en mall och så får alla köra den och sen så går vi till nästa artist. Utan nej, man vill ju sitta ner tillsammans och göra någonting intressant och smart.
Och det är ju bara som sagt i början, eftersom ni lanserade för någon vecka sedan bara.
Ja, exakt.
Så det är ju jävligt spännande att se vad som händer framöver. Men om ni ser framöver, vad blir utmaningarna framöver?
Jag tror att utmaningarna är ju att vi vill ju göra en jättegrej av det här. Och med det kommer ju massa utmaningar. Så de första naturliga utmaningarna är att fortsätta utveckla vår produkt. Och det är någonting som vi ser fram emot jättemycket. Vi vill att det ska vara en otroligt enkel och rolig upplevelse att använda Muse. Så det arbetet fortsätter ju nu framöver liksom med produktutveckling. Och det andra steget är ju att växa och nå ut till fler artister och skapa en bra relation och en bra kommunikation med artister. Både i Sverige och sen framöver i andra länder. Så vi har gjort vår tjänst tillgänglig worldwide. Men vi har börjat med marknadsföringen i Sverige. Och nu, allt eftersom, så kommer vi fortsätta med marknadsföringen i andra marknader och försöka skapa samma typ av story som vi försöker bygga här i Sverige. Så jag tror att produktutveckling tillsammans med bara tillväxt är väl de sakerna som ligger framöver. Vi får jättefina reaktioner från folk, och jag tror inte att det är så att vi behöver bryta ny mark och på något sätt skapa en dialog med artister om någonting som inte har funnits tidigare. Utan när vi pratar om vårt erbjudande så klingar det ganska väl med artister, och det är ganska logiskt, och de allra flesta som hör våran pitch, antingen förklarad av oss eller av en annan artist, för dem är det ganska logiskt vad Amuse erbjudande går ut på. Så för oss handlar det om att fler och fler ska sprida ordet om Amuse och börja använda tjänsten, och förhoppningsvis kan vi se till att de är jättenöjda med den tjänsten som de använder. Och resultatet av det blir förhoppningsvis att vi kan signa mer och mer artister och göra fler och fler artister framgångsrika och liksom nöjda med det arbetet som vi gör framöver.
Och vad hittar man om Muse? Man laddar ner den appen.
Precis, den finns ju både på Android, på Google Play Store och på iPhone och på App Store.
Jag tänkte så här, om vi ska gå in på er som personer bara lite grann också, inspirationsmässigt. Ni pratar om ett musikintresse. Var föddes det någonstans? Om vi börjar med dig, Andreas.
Jag vet inte. Jag började väl intressera mig mest för musik i mellanstadiet någon gång. När det var den här hiphop, den första, eller kanske inte första, men i min vuxna ålder, eller vad man ska säga. Första hiphopvågen med Cypress Hill och Ice Cube och Wu-Tang Clan kom lite senare. Men det var jättemycket hiphop i mellanstadiet, högstadiet, även gymnasiet. Sen har jag alltid varit intresserad av, alltid tyckte det var kul att liksom läsa musikbiografier och läsa gamla rövarhistorier om musikbranschen. Och så här, tycker det är skitkul att läsa med Walt Jetnikoff självbiografin och Have Gun Will Travel om Suge Knight och Death Row och allt det där. Jag har ganska länge varit intresserad av branschen, även om jag inte riktigt hade sett framför mig att jag skulle jobba i musikbranschen. Om min musiklärare skulle veta att jag jobbar i musikbranschen skulle han säkert bli ledsen. Men för jag är totalt obegåvad när det gäller att skapa musik. Men jag tycker det är väldigt intressant och kul med liksom hur man hjälper artister och bygger någonting bra för framtiden.
Och hur hittade du det då, liksom, att du kom in i, att du visste att du skulle komma in på något sätt och hjälpa artister?
Jag vet inte, det var väl på när man var på Universal. Det jag tyckte var roligast var kanske lanseringen av Sara Larsson i Sverige. Då var man så någon så här supertalang. Hon hade vunnit Talang när hon 4-5 år tidigare innan vi lanserade henne i Sverige. Den resan är mycket roligare tyckte jag än att man bara skulle se till att den här stora artisten fick den kampanjen som den förtjänade. Och sen så kunde man checka av det och sen gå på nästa. Det var roligare att ta det här, Ikona Pop och I Love It, och hur gör man den megahitten som man bara hörde när man hörde den första gången. Det här är ju stort. Likadant egentligen med Avicii, även om han var jättestor. Men Wake Me Up och hur man skulle sätta de här globala planerna för Avicii tillsammans med Spotify som var väldigt delaktig i det. Så det var ju hela den här resan var alltid mycket roligare än att förvalta någonting som redan var stort.
Har du klättrat på något sätt? Liksom? Ser du någon tydlig stege i din karriär hur du har klättrat från på Universal och på den rollen du hade på Universal? Du kanske har haft flera roller.
Ja, jag började som head of digital eller digital chef och sen så blev jag commercial director eller ansvarig för all försäljning på Universal i Sverige. Så då hade jag även hand om fysisk försäljning och affärsutveckling och spin-up och några andra grejer.
Hur länge var du på Universal?
5 år.
5 år?
Ja. Ja. Det var jättekul och jätteintressant. Det är ett grymt bolag och många väldigt bra personer. Jag kom ju in från Svenska Spel och man kom ju också med så här utanför branschen, så man hade ju en helt annan syn på internet än vad man trodde att många skulle ha. Men jag kom in och kanske tänkte så här, ja men musikbranschen gör så mycket fel, men det är någonting här, de kan ju inte vara så dumma, och det är de ju inte på något sätt, utan det är en super super komplex bransch, för det finns tusentals olika anledningar varför de här till synes dumma besluten tas. Det är så många olika stakeholders från och förstå skillnaden mellan bokning och förlag och skivbolag och olika territorier. Och så det är en komplex bransch och det var superintressant att komma in och lära sig om det. Och Universal var grymt. Per Sundin är grym, ambitiös och liksom visionär ledare och ville ta Universal framåt och blicka utanför Sverige med många av signingarna med Avicii och Tove Lo och sådana grejer. Så det var superkul att vara där.
Men kändes det jobbigt att lämna på något sätt?
Ja, absolut. Det gör det. Men det jag håller på med nu med Diego och de andra är ju någonting som jag inte hade kunnat göra där. Det är svårt att vara entreprenör på ett sånt storbolag och de måste skydda sina intressen och sådär, och kan inte ta samma typ av stora steg som vi hoppas kunna ta.
Mm. Å andra sidan kanske åt andra hållet, att du inte skulle kunna göra det du gör nu om du inte hade jobbat på Universal i 5 år.
Nej, ja, men så är det. Ja, definitivt. Då. Nej, det hade, tror jag, varit svårt.
Mm. Eller, ja, men det är bra att liksom få veta det också utifrån. Vi jobbar ju med många elever till exempel i utbildningarna, så ser man att ja, men jag ska ta min idé och göra det nu, men jag har ingen erfarenhet, men jag kommer lära mig allt eftersom. Men att man måste skaffa sig erfarenhet, man måste skaffa sig kunskap om saker och ting, och det gör man ju genom att jobba, genom att utbilda sig och så vidare.
Helt klart.
De här 10 000 timmarna är det inte alla som förstår att man måste faktiskt göra det, och speciellt det finns fördelar och nackdelar av att inte kunna musikbranschen. Jag tror nu en hobbyanalys här, men Daniel Ek och Martin Lorentzon kom inte från musikbranschen. Ingen från musikbranschen hade kommit på idén att ge bort musik gratis mot reklam och sen hoppas att någon ska börja betala för det i framtiden. Det hade inte hänt. Nej. Så det finns jättestora fördelar att komma utifrån och in, men det är också en väldigt, väldigt komplex bransch som man måste sätta sig in i det.
Mm. Diego, hur föddes ditt musikintresse?
Jag tror jag föddes i hemmet. Min pappa är en stor, han var hippie back in the days. Min pappa är chilenare. Så vi lyssnade på Santana och Country Joe och sjöng med i en massa protestvisor mot Vietnam när vi var 6 år gamla. Liksom. Så mycket musik i hemmet. Min mamma är kör, sjunger i kör och alltid sjungit i kör. Min lillebror gick och blev musiker och spelade i ett band, ett litet ska-band. Shout out till Ska en Ska.
De har jag faktiskt spelat med en gång i tiden.
Lägg av!
Det är helt otroligt. Det kommer jag ihåg. De hade tagit Skanska. Alltså företaget, byggföretaget Skanska. Deras logga hade de tagit och sen omformaterat den till deras logga.
Det är genialiskt, naturligtvis.
Ja. Jäklar, det här var länge sedan.
Ja, nej, de spelar fortfarande. De har lite, en liten miniturné i England här i sommar bland annat.
Ja, vad kul.
Och det har varit jättespännande att få se min lillebror och hans artistbana, liksom artistkarriär med bandet och liksom fått följa den grejen de senaste, vad det nu kan tänkas vara, 15 år nästan. Så jag tror musik har alltid varit väldigt nära mig, och sen en sak som jag har brunnit för väldigt länge är att liksom kurera musik. Jag satt och tittade på mitt Hypem-konto. Jag var ju på Hypem bara någon månad efter att Anthony hade startat Hypem.
Du var där innan det blev coolt.
Ja, jag var på Hypem. Hypem som i sig är väldigt trendkänsligt. Där var jag redan innan. Nej, men jag fick faktiskt träffa honom när han var i Stockholm för ett gäng år sedan. Då var jag på Stardoll fortfarande. Så jag har alltid hållit på och kurerat musik och liksom sparat favoriter och delat dem med folk och började skapa playlists på Spotify väldigt tidigt och dela dem. Och jag har alltid känt det intresset och varit intresserad av att DJa och suttit hemma med allt ifrån Ableton till suttit lite med traktor och sett om liksom jag skulle kunna köra på riktigt, vilket jag inte kan. Och jag har väl alltid motbevisats av min totala brist på musiktalang. Men jag är väldigt passionerad kring musik och älskar att vara liksom, ja, en väldigt aktiv lyssnare av musik kan man väl säga.
Och hur tog du dig in i branschen då, så att säga?
Jag tog mig in på samma sätt som Andreas tog sig in. Och det var att jag hade jobbat med digital marknadsföring väldigt mycket och skapat ett kontaktnät inom det. Och sen så höll Björn Lindborg och Jakob K och gänget på Warner Music på att leta efter någon som kunde driva det digitala teamet framåt, och man hade väl, precis som Andreas var inne på tidigare med Universal, hade man väl insett att det skulle säkert inte skada om man hade någon som kom utifrån och hade liksom de digitala kunskaperna som man skulle behöva. Så jag kom in på Warner Music på det sättet, fick chansen att jobba under Björn Lindborg som hade en massa stora idéer om hur han skulle förändra både Warner Music och musikindustrin, och tillsammans så gav vi oss in på en stor förändringsresa som fortsatte efter att vi båda slutade där. Och när jag tittar på Warner Music nu för tiden, jag sa det till Magnus som är general manager nu för svenska Warner Music, träffade han förra veckan och konstaterade att det känns som att Warner Music har lyckats genomföra den resan och skapat ett jättespännande team och tänker på musikindustrin kanske lite annorlunda från hur det var när jag kom in på Warner Music. Så det tycker jag är jätteroligt att se att de har liksom genomfört det stora generationsskiftet som ändå krävdes. Så det är spännande.
Mm. Var det jobbigt för dig också att lämna?
Att lämna Warner Music? Ja. Nej, det var inte så. Det var inte kanske likadant som det var för Andreas. Men jag lämnade ju Warner Music och började jobba med musik. Så jag gick från musik till musik. Mm. Så det var väl var spännande att få testa på nya grejer och göra annorlunda grejer. Så både jag och Björn var inblandade i det här Millicom-projektet initialt. Och fick jobba i en jättespännande marknad, Sub-Sahara Afrika, där allting ser annorlunda ut. Så det var spännande och utmanande skulle jag säga.
Mm. Och vart i hela den här resan träffades ni två?
Så vi träffades när båda vi började på respektive skivbolag, Andreas på Universal och jag på Warner Music, så var det en gemensam bekant till oss som sa att ni är båda liksom färska i den här industrin, ni borde ju träffas. Så där började vi umgås, och sen så både jag och Andreas bor runt Sankt Eriksplan. Så vi springer på varandra alldeles för ofta, eller vi sprang på varandra allt för ofta, nu jobbar vi tillsammans. Så någonstans när jag höll på att sluta på Millicom och den här idén höll på att kicka igång, så träffades vi allt för ofta på kaffeverket vid Sankt Eriksplan. Och det var antingen jag och Andreas, eller jag och Andreas och hans fästmö, och satt vi där och snackade, och liksom idéer formades, och Andreas hade massa åsikter som han alltid har. Och någonstans där började arbetet liksom.
Men om man ser så här då, vad skulle ni ge för tips till artister som signar upp på Amuse till exempel då? Vad gör man när man har gjort det?
Man behöver, som man behöver oss alla, man måste sätta igång och arbeta sin musik, det vill säga se till att den sprids och försöka ha en egen plan vad man vill göra. Om det är att pitcha den själv mot Spotify eller mot radio, eller skicka den till bloggar och försöka få mycket lyssning på YouTube eller SoundCloud. Du behöver hassla liksom och göra de grejerna själv tills du kommer till en viss nivå, så att någon kan komma och hjälpa dig att ta det extra klivet. Men den första, det går inte bara, för de allra flesta i alla fall, går det inte bara att släppa en låt, luta sig tillbaka och titta på den och se hur den liksom bara tar fart. För det händer inte.
Precis.
Så man måste hassla det första. Och sen så förhoppningsvis så upptäcker vi dem. Och då kommer vi och så hjälper vi till att ta det extra klivet som krävs efteråt. Marknadsföring, PR och pengar. För det kostar pengar att ta det klivet också. Mm. Och det är det vi kommer in och hjälper till med.
Jag tror att det är intressant att liksom, det är verkligen en industri där man producerar och liksom ska marknadsföra sin egen musik. Och kravet att man ska göra det är ganska tydligt. Men kunskapen om hur man gör det kanske inte är någonting som någon har lärt en. Eller man har kanske inte, man har satt sig och lärt sig spela piano hemma eller gitarr hemma, och man har aldrig hört talas om marknadsföring och sådana där grejer. Och jag tror att det är intressant, och det är någonting som artister behöver uppdatera sig på och känna till spelreglerna för industrin, dels så att de vet vilka rättigheter och skyldigheter de har, och sen lära sig lite om hur man kan få ut musiken. Det finns jättemycket bra information på nätet som man kan läsa på alla möjliga typer av bloggar med tips och råd och sådär. Vi hoppas att vi kommer kunna tillhandahålla den typen av information också och skapa någon form av utbyte mellan artister om hur de kan liksom få igång sin karriär eller vad det kan tänkas vara. Men det är väldigt viktigt det som Andreas säger, att ansvaret för att göra det här ligger hos artisten. Mm. Både att informera sig om hur man gör det och sen faktiskt genomföra det första arbetet.
Det är det första steget som vi pratar om. Liksom. Vi vill ju komma in och hjälpa till så mycket vi kan. Men det finns ett första steg som man måste ta själv.
Nej, men det vi tycker är jätteintressant och kul är ju att ni ska vara med som projektbeställare på den nya utbildningen Music Business Developer som startar till hösten.
Ja, precis.
Vad förväntar ni er av studenterna, om man säger så? Sätta lite press på de som ska söka.
Nej, men ambition framförallt. Mm. Men också nya perspektiv på problem och nya lösningar på saker som vi kanske inte tänker. Smarta nytänkande idéer, och framförallt att man är hungrig och vill lära sig också, men också lära oss liksom. Mm. Så en kombination av det.
Och om ni ser liksom, ni har ju sett säkert många, många praktikanter och anställt många personer som kommer från utbildningar. Vad bör man tänka på som person när man går från en utbildning och går via en praktikplats och sen får ett erbjudande om en anställning? Vad ska man tänka på, eller om man kommer direkt från en utbildning?
Jag tror att det skiljer sig väldigt mycket från individ till individ liksom. Och mycket av det är ju personlighetsrelaterat. Som ny kanske man är överdrivet sugen på att visa vad man har lärt sig i skolan, eller så kanske man är överdrivet tillbakadragen eller någonting sånt där. Det blir kanske man får hitta någonstans mitt emellan. Men jag tror att det viktiga för oss är ju som sagt att man vågar ta initiativ liksom, att man vågar göra någonting och genomföra det. Och jag tror att eftersom att Amuse är ett väldigt litet bolag så finns det ju möjligheter att göra väldigt mycket själv. Och då behöver man vara ganska självgående och liksom kunna tänka efter själv och dokumentera det man gör och följa upp och sådana här saker.
Härligt. Stort tack för idag och stort tack för att du har lyssnat. Och gå gärna in och följ podden. Prenumerera på podden såklart. Och som alltid, hör av er till oss ifall ni undrar något. dmgeducation.se. Och ni kan mejla mig såklart direkt, andreas@dmgeducation.se. Stort tack för idag, Andreas och Diego.
Tack så mycket.